God kväll och välkomna till Värnamo församlings närradio. Du ska få lyssna till Bibeltimmen. Och jag som sitter här heter Ulf Gustafsson, producent och tekniker för programmet. Vi ska höra Håkan Sundliden ha bibelförklaringar över Romarbrevet och vi har kommit till del 25. Vill du höra det i Värnamo kyrka så är det på tisdagar klockan 18.30 och sen då här i närradion på måndagar klockan 19. Så finns det ytterligare ett sätt att lyssna till bibelförklaringen. Det är att gå in på Värnamo församlings hemsida, värnamopastorat.se, och sen klickar ni på närradion och sedan då bibelförklaringar, så kan du lyssna till alla bibelförklaringar som Håkan Sundlin har haft i Värnamo kyrka. Men nu då, Romarbrevet del 25.
Välkomna till Andreas kapellet, denna härliga, ljusa, soliga, varma tisdagskväll. Och nu ska vi avrunda dagen med att studera vidare i Romarbrevets 7:e kapitel, men vi börjar med att be. Herre, så tackar vi dig för att vi får komma inför ditt ansikte. Räkna med att du är uppmärksam på oss. Vi ber att du låter din heliga ande, uppenbarelsens och vishetens ande, komma över oss. Öppna du våra sinnen och låt oss lära känna dig allt bättre och din vilja. Herre, hjälp oss att förstå. Och hjälp oss att ta till oss det du säger. Herre, vi ber att du formar oss genom ditt ord och genom din ande. Så vi blir mer lika dig. Amen. Jag är inte alldeles säker på hur det var förra gången, men vi är i 7:e kapitlet och det var kanske lite olyckligt på ett sätt att vi inte kunde göra färdigt, men å andra sidan, man gör inte Romarbrevets 7:e kapitel på en timme. Det är nog, finns nog ingen som klarar det i hela världen, tror jag, utan det får nog ta ett par tre timmar. Och om det var lyckligt så höll vi på från första versen, men att vi ändå kom så pass långt så att vi läste det avsnitt som vi nu ska hålla på med, nämligen verserna 7 till och med 13. Och om jag har antecknat rätt så läste vi verserna 7 till och med 13. Och jag sa också att när ni skulle gå hem då förra veckan, att ni skulle tänka igenom vem den där jag är. För det är ju det som gör att den här texten är ganska så svår. Man vet inte riktigt vem han talar om. Och så fick ni två stycken tolkningar. Den första tolkningen, som jag tror att ni känner igen, eller som ni lever med till och med, det är ju att jag skulle vara en kristen människa. Och då betyder det att de där verserna 7 till och med vers 13, det handlar om en kristen människa och hur det är att vara människa innan man blir kristen, alltså innan omvändelsen. För sen så står det ju i det här avsnittet att lagen talar till mig och så blir synden levande och så vidare. Och då drivs jag till Kristus, och så föds jag på nytt, blir förlåten, föds på nytt. Och sen kommer då vers 14 till och med kapitlet ut, vers 24 åtminstone, 25. Och då är det alltså livet för en kristen efter omvändelsen. Det här är då den vanligaste tolkningen. Det är bara att jag satte den i fråga. Jag satte den i fråga därför att när det står här att förr var jag utan lag och så vidare, så vet vi att Paulus innan sin omvändelse sannerligen inte var utan någon lag. Tvärtom. Han nitälskade för lagen. Han levde ju med lagen. Så det skär sig lite grann här i texterna. Vi lämnar den där första tolkningen. Och så Jag sa nog det också, jag kan påminna om det, att den tolkningen har ju då präglat den västerländska traditionen, särskilt ifrån Augustinus som levde 300-400 efter Kristus. Och sedan när vi kommer till Luther förstås, som ju var augustiner munk. Jag tror vi kommer tillbaka till det där något eller påminner om det lite senare. Sen finns det en annan tolkning på det här jaget. Och det är att Paulus här skulle beskriva judens väg till tro, till kristen tro. Och också den satte jag i fråga. Då skulle det här vara någon sorts psykologisk utveckling som beskrivs. Kanske till och med en yngre jude som inte har kommit till sin bar mitzva, som inte har kommit till sin religiösa myndighet. Och då skulle det här jaget vara en sån ung judisk pojke som levde utan lag, och sedan så kommer lagen och så blir han då en fullvuxen. Men det är ganska långsökt tolkning, och jag tror inte att det är så många som hävdar den. Så långt hann vi förra gången, och så har vi två tolkningar kvar, den tredje och den fjärde. Och den tredje tolkningen, det är den att jaget här skulle vara en omskrivning för Adam, eller för mänsklighetens urfader. Nu kan det låta kanske lite långsökt det också, men då får jag påminna om hur det var i femte kapitlet. Därför där i femte kapitlet så talade ju Paulus om att vi lever i Adam. Och vad det är att leva i Adam. Utan Gud och utan hopp. Utan Jesus Kristus, men i Adam, som en människa. Och sedan så talade Paulus då om att vi genom dopet och tron på Kristus förs över till ett liv i Kristus. Så vi går från Adam till Kristus. Eller som vi talade om i sjätte och sjunde kapitlet också, att vi går från synden till rättfärdigheten, från lagen till nåden. Och då skulle det här då vara en beskrivning utav, en sorts fortsättning på den logiken som finns i det femte kapitlet. Och då tänker man sig att det är människans längtan att bli så som Gud. För så står det ju i skapelseberättelsen. Att människan ville bli så som Gud. Och sen kommer då ormen, som alltså är då som personifierar, kan man säga så om en orm, som gestaltar synden och väcker den till liv, eller för över den genom sitt ormgift till människan. Ormen eller synden grep tillfället när Adam och Eva öppnade sig för synden. Och så bedrogs människan. Och så skulle det då läsas in i den här texten i Romarbrevets sjunde kapitel. Då är det bara det att en sån tolkning, som i och för sig kan verka ha en viss logik i sig, den kräver ju att man läser in en massa saker i texten. Och det är en grundregel i all bibeltolkning, att man får inte läsa in saker i texten, utan det är ju texten som ska tala. Och här står ingenting om någon Adam och Eva eller orm eller att man blivit bedragen eller någonting sånt, va? Utan då har man då haft de glasögonen på sig och så läst in det. Så därför så faller också den tolkningen, den tredje tolkningen. Och så kommer vi då till den fjärde tolkningsmodellen, som gör gällande att Paulus använder jaget som en tänkt person, som en fiktiv, som en tänkt person. Och då kanske ni tycker att det låter lite långsökt också, men det är det ju inte. Om du tar i andra kapitlet, för han har ju skrivit så flera gånger här i Romarbrevet. Andra kapitlet börjar ju med orden, därför är du utan ursäkt, du människa, vem du än är. Alltså han riktar sig till du, men det är ju inte någon specifik du, utan det är ju en människa vem det än är. Och på samma sätt skulle han då använda sig av den retoriken här när han talar om jaget. Det skulle alltså vara en människa vilken som helst. Och då får jaget här, eller människan, en sorts kosmisk historisk dimension. Alltså blir ett sorts prototyp för mänskligheten. Och då är det ju så att när Paulus läser skriften, alltså det vi kallar för gamla testamentet, då ser ju han, någon forskare idag kanske skulle säga att Paulus läser in då Kristus och Guds frälsningshistoria i gamla testamentet. Själv skulle han uttrycka det som så, och det skulle jag också göra, att uppståndelsen från de döda, Jesu uppståndelse från de döda, kastar nytt ljus över skriften. Så att vi ser saker i skriften som tidigare var fördolt. Så Paulus, han läser ju skriften som frälsningshistoria. Och det är en frälsningshistoria som inte bara gäller juden eller som gäller tilltänkta kristna, utan det gäller ju kosmos, det är ju kosmiska dimensioner. Gud frälsar ju hela världen. Så det där jaget, det är alltså inte någon särskild människa, utan det är en identifikation med mänskligheten i stort. Och hur skulle det då bli? Jo, det betyder det att det här jaget, som alltså en tänkt individ, kan vara en jude, eller en hedning, eller en kristen. Alltså, det spelar ingen roll. För både judar och hedningar och kristna är ju människor. Så det är alltså människan i allmänhet som det här skulle syfta på. Ett sorts retoriskt grepp alltså. Och en sak som jag nu vill hävda, och det här, för jag håller mig nog till den här fjärde och sista modellen. Jag ska återkomma till den första modellen som är den vanliga bland oss, men det gör jag lite senare. Jag håller mig till den här fjärde modellen av det enkla skälet att jag frågar efter, jag tror att det är en nyckel. Och därför lurade jag er lite grann förra gången när ni skulle tänka på vem jaget är. För lösningen skulle kunna vara att man frågar efter Paulus syfte. Vad vill han med den här texten? Ja, inte vill han hänga ut något speciellt jag. Utan syftet är ju ett annat. Och ställer man frågan på det sättet, då får man ett annat svar också. För plötsligt blir det till och med lite ointressant vem det där jaget är. För det handlar inte om jaget. Ja, men vad handlar det om då? Det handlar ju om lagen. Hela kapitlet handlar ju om lagen. Han skriver i inledningen på sjunde kapitlet att vi har dött ifrån lagen. Vi lever inte under lagen. Vi är döda för lagen på samma sätt som vi är döda för synden. Nu lever vi i Jesus Kristus, som är att leva under nåden, inte under lagen. Det handlar alltså om sjunde kapitlet, eller från vers 7 rättare sagt. För de sex första verserna, han säger just detta att vi är döda från lagen. Så då handlar det alltså om människans förhållande, eller vårt förhållande till lagen. Vi är döda för lagen. Eller kanske man skulle kunna säga lagens förhållande till oss. Därför att den jagar oss fortfarande. Precis som synden jagar oss fortfarande. Så det handlar om vårt förhållande till lagen. Eller om lagens påverkan på oss. Hur den verkar på oss. Ja, men då handlar det alltså, Håkan, både om jaget och om lagen. Ja, det kanske man skulle kunna säga. Men syftet som Paulus har är att tala om lagen och lagens effekt på jaget. Märker ni nu att det blir lite annorlunda när man kommer till texten? Och det som han vill då förklara, menar jag, det är att lagen aldrig kan tillåtas vara drivkraften hos en människa. Eller om lagen är en drivkraft hos en människa, jude, hedning eller kristen, spelar ingen roll, så har det förödande effekter. Det är därför han skriver sen, när vi kommer längre in i texten, om att han inte kan leva upp till lagen, eller att det goda som jag vill, det gör jag inte, och så vidare. Det är ju effekten när lagen talar till mig. Och därför så är det så viktigt det han skriver i inledningen av sjunde kapitlet, nämligen att vi är döda för lagen. Så om man tittar då på det med lagen och hävdar att kapitlet handlar om lagen och lagens effekt på oss människor, så kommer man att notera att ordet lagen förekommer 20 gånger i kapitlet. Det är det genomgående temat. Det hindrar ju inte att vi som kristna kan känna igen oss i de där orden att lagen plågar oss eller att för inte tala om synden som jag kommer tillbaka till också plågar oss trots att vi är i Jesus Kristus. Och så kan det vara med lagen. Den kan också plåga oss. Men som sagt, Paulus grundtes här är ju att om en människa drivs utav lagen så kommer hon aldrig att kunna bli fullkomlig eller frälst. Inte om hon är jude, inte om hon är hedning, inte ens om hon är kristen. Det är också en fråga, men det kommer vi först till lite senare här i vers 24-25. Hur verkar lagen på en kristen? Eller ska lagen verka på en kristen, tala till en kristen? Det ska vi återkomma till. Men jag tror att syftet här är själva nyckeln till det hela. Det handlar inte om jaget. Jaget är underordnat. Det handlar om lagen och lagens sätt att verka på oss. Vi kan titta då igen på vers 7. För vi har inte tittat på vers efter vers här. Men då är det som så att i det här avsnittet, vers 7 till och med 13, så finns det två frågor. Den första frågan i sjunde versen, det är: vad ska vi då säga att lagen är synd? Det handlar om lagen. Är lagen synd? Den är första frågan som man behandlar. Den andra frågan, den hittar du i vers 13, där det står: har då det som är gott, alltså lagen, blivit min död? Alltså den första frågan, är lagen synd? Den andra frågan, har lagen blivit min död? Då ser ni att det är ett annat syfte, det är en annan infallsvinkel på jaget. Jaget är inte utgångspunkten. Jaget är snarare föremålet för lagen. Och då när han ställer frågan där i sjunde versen, vad ska vi då säga att lagen är synd? Kom då ihåg att Paulus, han har ju blivit kritiserad för att vara utan lag. Att vara laglös alltså. Eller att nedvärdera lagen. Men det kan han avfärda ganska snabbt med orden, nej, inte alls. Och det kan han avfärda väldigt snabbt därför att han har ju tidigare sagt att han är död för lagen. Han står ju inte under lagen. Frågan är inte relevant alltså. Det är inte lagen som är synden, som är problemet så att säga. Utan det är synden som är problemet. Vi kommer till det också. Är lagen synd? Nej, det är inte. Lagen är god, vilket vi kommer att se. Det är synden som är problemet. Det är den som lurar oss, som bedrar oss och får oss att göra sånt som vi inte skulle göra. Men så säger han då tre saker här om lagen i vers 7 och 8. Han säger alltså för det första att det var genom lagen jag lärde känna synden. Så lagen hade det goda med sig att synden blev levande. För när det inte finns någon lag, när jag inte vet vad som är rätt och fel, då är inte synden levande, då är synden död. Men när lagen kommer, då lever synden upp och jag dör. Så jag var utan lag, då var jag levande, då gjorde jag som jag ville. Sen kommer lagen, då dör jag. För den dödar mig. Och synden görs levande. Och sedan så dör jag. Det där kanske jag skulle kunna säga 5 gånger eller 6 gånger eller 7 gånger. Men jag säger inte mera. För det blir bara tjatigt. Och kanske ännu, att jag krånglar till det ännu mer. Men han säger förutom då att lagen gör synden levande. Så säger han också för det andra. Ja, då har jag ju redan sagt egentligen. Han säger att utan lagen är synden död. Precis det som jag sa alltså. Så synden lever upp. Det står ju i andra Mosebok 20:17. Har jag skrivit upp. Femte Mosebok 5:21. Du ska icke ha begärelse. Du ska inte göra så. Du ska inte göra så. Och i och med att det ordet kommer så får ju människan veta vad som gäller och inte gäller. Innan visste man inte det. Och det här är alltså lagens effekt på människan. Han säger då för andra att han levde utan lag. Då är jaget här fortfarande inte just Paulus eller en kristen eller en hedning, utan det är en människan helt enkelt. Så kommer synden och så blir synden levande och människan dör. Det tredje som sägs där, att det visade sig att budordet, vers 10, det visade sig att budordet som skulle föra till liv blev till död. Han kommer in på några liknande tankar i det tionde kapitlet sen, så att vi återkommer väl till det på ett sätt. Men judarna hade ju den föreställningen, och den säger inte Paulus var felaktig, nämligen att de hade fått lagen ifrån Gud, och så skulle man leva efter lagen, då var ju det gott. Lagen vägledde mig, den var god, och den gav mig liv, står det, och till och med rättfärdighet, eller skulle jag väl översätta med rättskaffenhet. Så tänkte judarna, och det var därför som det var så svårt för dem att förstå vad Paulus talade om, eller att lagen inte skulle liksom ges åt sidan. Ja, lagen, om man följer lagen och gör laggärningarna, så kan man bli välsignad här i tiden. Men det betyder ju inte att det är en väg till frälsning. Och det Paulus gör, han förnekar inte det goda med lagen, eller att man skulle kunna bli välsignad här i tiden genom att följa lagen. Han förnekar lagen som frälsningsväg. Därför att lagen kan inte frälsa oss på grund av synden som bor i oss. Vi förmår inte att göra som lagen säger. Och därför så har Gud sänt Jesus Kristus. Och Jesus Kristus har uppfyllt lagen. Och Jesus Kristus har bringat försoning. Och när vi förs in i Jesus Kristus, då lämnar vi ett område, då kommer vi in i ett nytt område. Vi lever under Jesus Kristus, i hans nåd och i hans rättfärdighet. Och det är det som blir drivkraften, inte lagen. Så han bejakar lagen, om jag säger så. Men har ju sagt redan tidigare att vi lever inte under den. Lagen är god, lagen fortsätter att verka, men vi har inte den som drivkraft. Den var frälst oss inte, den kunde inte förändra oss, den kunde inte visa oss, den kunde inte föra oss närmare Gud, så att säga. Utan det var Kristus och tron på Kristus som gjorde det. Ja, då står det så här, vi kan titta på Galaterbrevet 2:19. Om det blir klarare då, vi får se. Galaterbrevet 2:19. Där säger aposteln: jag har genom lagen dött bort från lagen. Jag har genom lagen dött bort från lagen. Han levde under lagen, han försökte göra lagen, men den blev hans död. Är då lagen någonting ont eftersom lagen har dödat människan? Nej. Problemet var inte lagen, utan problemet var synden. Synden som bor i oss. Den levde ju upp när lagen kom till mig. Så det var synden som dödade mig. Synden gjorde som så. Synden gjorde precis som ormen och precis som djävulen gör än idag. Synden säger så här: ja, men lagen säger ju si och lagen säger så. Och så känner jag, ja, det är alldeles rätt och jag klarar inte av det. Och så kommer jag under fördömelsen. Så synden använder lagen som är god för att göra mig skada och illa. Det är därför som det är så viktigt att jag inte står under lagen. Jag kan inte tillåta att lagen har sista ordet i mitt liv. För när lagen talar till mig, då väcks synden och insikten om synd till liv. Och jag kommer under fördömelsen och kan inte göra någonting annat. Inte därför att lagen är dålig, utan därför att jag är dålig. Jag räcker inte till helt enkelt. Och på det sättet så blir jag också en död människa. För syndens lön är döden. Jag kan bara sluta på det sättet. Så här måste till någonting annat. Här måste till en frälsningsakt. Gud måste frälsa mig, ta mig utifrån, inte bara ta mig utifrån synden, utan ta mig utifrån lagen. Så att jag kommer in i en annan värld, en annan dimension. Ett liv i Jesus Kristus. Där det finns andra spelregler. Där Guds nåd och barmhärtighet får vara drivkraften i mitt liv. Vi ser där den andra frågan i vers 13. Har då det som är gott, alltså lagen, blivit min död? Nej, visst inte. Men synden har blivit det. För att den skulle framstå som synd. Så när synden blev levande i mitt liv och när synden ledde till min död, till mitt misslyckande, till min förtvivlan. Ja, då har det ju visat sig att synden är synd. Det är ju det som är synd. Synden har alltså lurat mig. Synden har bedragit mig på samma sätt som ormen bedrog Adam och Eva. Genom, fortfarande vers 13, genom det som är gott, alltså lagen, så åstadkom den synden, alltså min död. Så synden använde lagen för att döda mig. Jag har genom lagen dött bort från lagen, säger Paulus. Nu är det inte längre jag som lever. Men Kristus lever i mig. En helt annan dimension. Så vi får inte dra felaktiga slutsatser när vi läser här om lagen och så. Va? Alltså som om vi skulle tro att det är något fel på lagen. Tvärtom. Det är synden det är fel på. Inte lagen. Lagen kan vi hålla neutral dessvidare. Har det som är gott blivit min död? Inte alls. Det är inte lagen som har gjort mig något ont. Det är synden. Nu hoppas jag att ni har fått med er det. Och att ni kan meditera vidare på det och tillgodogöra er det. För nu ska vi, innan vi läser vers 14 till och med 25 då, som är nästa steg så att säga i resonemanget. Så behöver jag säga några saker. Och då är jag tillbaka till det här med de där olika tolkningarna. Det var nämligen så här att tiden innan Augustinus, alltså från Jesus Kristus 30-40 efter Kristus till 300-400 efter Kristus, så är den vanligaste tolkningen ifrån de österländska kyrkofäderna. Och de österländska kyrkofäderna, de kunde inte för sitt liv tänka sig att jag här skulle vara Paulus. Paulus, han har ju blivit befriad ifrån synden. Han är ju friköpt från synden. Han är död i förhållande till lagen. Varför ska han då ha en sån här klagovisa här? Det stämmer inte. Nej, det kan inte handla om Paulus, sa de. Det kan inte handla om en kristen människa. Så de första tolkningen och de första århundradena är alltså att det här handlar om en icke-kristen människa. Sen kommer vi då till Augustinus. Och då, han är ju västerlänning. Så då sker en förskjutning i tolkningarna. Från östkyrkan då. Nu var det ju inte öst och väst på det sättet. Men kulturellt talar vi om öst och väst. Från öst då, där man talar om att det här är en icke-kristen människa. Till väst, där man nu började plötsligt fördjupas i det här med vem jag är. Alltså det här individualistiska tänkandet, för inte säga självupptagna. Så att Augustinus, han menade att den nyckeln till det här, det är just den kötsliga naturen. Jaget har ju en kötslig natur. Och den kötsliga naturen är alltså problemet inom, säger Augustinus. Och problemet då för en kristen, som ju också är kötslig natur, det är att en kristen vill ju väldigt gärna göra lagen och göra Guds vilja. Men finner att hon inte klarar av det. Och det här är väl en erfarenhet som jag förmodar att du också har. Det vore konstigt annars. Du längtar efter att göra Guds vilja Och du kanske till och med håller dig under lagen för att göra lagen. För den är Guds vilja. Och så märker du den köttsliga natur, det går inte. Jag minns vid ett tillfälle, får vi ta sticka emellan med det. Jag var väldigt ivrig under en tid att lära känna Guds vilja och göra Guds vilja. Så då gjorde jag som så att jag läste, om det nu var Timoteus breven. Och så strök jag under från första kapitlet och första versen eller de första verserna. Så strök jag under varje gång som det stod någonting vad man skulle göra. Och skrev upp det i mitt anteckningsblock. Det är bara att den där listan, vad man skulle göra, den blev till slut ganska lång. Och jag insåg att det här går ju inte. Jag kan ju inte leva efter det här. Och det är alltid den effekten när man tittar på lagen eller speglar sig i lagen. Det går inte. Och det är därför som det är så viktigt för dig och mig att förstå att vi inte står under lagen. Ja, men vad står vi under då? Ja, vi står ju under evangeliet. Ja, men ska inte vi göra Guds goda vilja? Ja, men säger inte evangeliet att vi ska göra Guds goda vilja? Det är klart vi ska. Men det kommer från en annan källa. Det kommer från Guds nåd och barmhärtighet. Guds nåd fostrar oss, står det i Titusbrevet, tror jag det. Gud fostrar oss genom livets omständigheter och genom att verka med sin nåd och barmhärtighet i varje stund i ditt liv. Och han klarar av att åstadkomma förändringar i vårt liv genom ordet och genom den helige ande. Det kommer vi till sen i åttonde kapitlet, eller i övergången till åttonde kapitlet. Men vi kan inte komma dit nu på en gång, utan vi är fortfarande kvar vid detta, att vi inte själva räcker till. Men evangeliet säger att du behöver inte räcka till. Du behöver inte bli en bättre kristen, för du kan inte bli en bättre kristen. Utan du måste istället leva av Guds nåd och av Guds barmhärtighet. Och lära dig ta emot kärleken ifrån Gud och bli lyhörd för den helige ande. Och det är någonting helt annat, det är en annan värld. Men den världen som jag märker att många kristna inte lever i och inte har sett eller förstått någonting utav, verkar det som ibland. Det beror ju på att man fortfarande har den här kampen mot synden och att uppfylla lagen och så vidare. Då kommer man ju ingenstans. Kan inte komma någonstans. Ska inte komma någonstans. Man ska vara död i förhållande till det området. Och ska man ha liv ifrån himmelen helt och hållet. Det var Augustinus då som menade att det här är en kristen människas kamp. Och så längtar, så kommer människan då till den här insikten att man inte räcker till. Och därför så längtar man efter befrielsen. Och det är det här då. Jag arma människa, vem ska frälsa mig från denna dödens kropp? Man längtar efter sin befrielse. Så tänkte Augustinus. Och erfarenheten, den har vi ju alla. Så på så sätt är det ju inte oriktigt. Men frågan är om det var det som Paulus ville med den här texten. Sen är det då som så att när tiden går efter Augustinus och västerländsk kristenhet lär sig då att man ska göra det som är rätt, men man klarar inte av det, utan det går inte. Då kommer Luther, som ju verkligen kämpade med att göra Guds vilja. Och sedan blev ju han, kan man säga, befriad när han insåg att rättfärdigheten från Gud var en gåva. Att man inte kan, så att säga, erövra den, utan man kan bara ta emot den som en gåva. Det var ju hans frälsningsupplevelse, hans frälsningsstund. Men han hade ju Augustinertolkningen i sig, och han myntade det här uttrycket som ni har hört, simul justus et peccator. Alltså, jag är på en gång syndare och människa. Nu vet jag inte om han menade så, men det fick ju effekten för dem i Luthers spår, så att säga, att man hade ju ett ben i synden och ett ben i nåden. Var simul justus ett peccator. Han var på en gång rättfärdig och syndare. Vilket ju ledde till i många sammanhang att man var som en kluven människa. Som andligt schizofren. Där man hela tiden pendlar mellan, fram och tillbaka, mellan det som är rätt och det som är fel. Man kommer ingenstans. Det går bara fram och tillbaka. Händer inget mer. Man bekänner sin synd och så blir man förlåten. Men tillbaka till min fråga då. Var det verkligen Paulus syfte? Att vi skulle göra denna erfarenhet? Strider det inte till och med mot vad Paulus undervisar om? Har inte Paulus sagt att vi är döda för synden och att vi nu lever i rättfärdigheten? Har inte Paulus sagt att vi förut stod under lagen, men att synden fick liv genom lagen och nu lever vi under nåden istället? Är inte det som är Paulus undervisning? Inte har Paulus undervisats att vi är på både och? Nej. Men när jag säger att vi är i Jesus Kristus, och det här har jag sagt många gånger, men det kanske får nytt ljus över det nu då, så betyder det inte att jag är fullkomlig på något sätt. Det betyder att jag inte lever av världen, jag lever av himmelen. Men jag är fortfarande i världen och jag är fortfarande i denna dödens kropp. Jag är fortfarande köttslig natur. Det vill säga Jesus Kristus har tagit emot mig sådan som jag är. Med min köttsliga natur, med min dödliga kropp. Men jag är inte kluven i mitt hjärta. I mitt hjärta, och inte bara i mitt hjärta, utan också i hedningarnas och i judarnas hjärta och allas hjärtan så finns både ont och gott. Och det finns det fortfarande när jag är i Jesus Kristus. Det har med den mänskliga naturen att göra. Jag lever inte i synden. Men synden plågar mig ju hela tiden, för den finns i min köttsliga natur. Paulus undervisning är alltså att vi har blivit räddade ifrån synden och lagen. Och om det är så att vi är i Jesus Kristus och fortfarande låter oss fostras utav lagen eller ska vara duktiga kristna, då kommer vi erfara samma effekter som man gör som icke-kristen när man blir upplyst om sin synd. Och det var inte Paulus tanke. Så vi måste orientera oss på ett nytt sätt. Vi har en ny identitet i Jesus Kristus. Vi orienterar oss på ett nytt sätt. Vi lever i en annan dimension. I den himmelska dimensionen. Det står så här i, nu kan jag se här så jag får det i rätt ordning. Men det får jag kanske inte, men vi får ta lite spontant här. Det står så här i Galaterbrevet 5:17. Att köttet strider mot anden. Jag tror vi får slå upp det där när jag tänker efter. Galaterbrevet 5. 5:16 kan vi ta då. Nu är vi alltså i Jesus Kristus. När vi kommer till Galaterbrevet 5:16. Vi är kallade att leva av himmelen. Och så säger Paulus i den 16:e versen. Vad jag vill säga är detta. Vandra i anden så kommer ni inte att göra vad köttet begär. Man kan inte göra både och samtidigt i alla fall. Och så kommer det 17:e versen. Ty köttet söker det som är emot anden. Och anden söker det som är emot köttet. De två strider mot varandra för att hindra er att göra det ni vill. Men om ni leds av anden står ni inte under lagen. Så även om vi är i Jesus Kristus så fortsätter synden, ormen, att frästa oss. Så fortsätter lagen att försöka göra intrång i våra liv. Och därför så säger Paulus till exempel när han talar om Guds vapenrustning i Efesierbrevet 6 att vi ska stå emot detta. Och vi ska inte stå emot det i den meningen att vi ska ta upp kampen, striden med synden och lagen. För den striden kommer vi alltid att förlora. Utan vi ska ta upp kampen på så sätt att vi fokuserar på det himmelska och på Guds ord och Guds löfte och tillgodogör oss det. För då kommer vi inte att vara upptagna med synden eller lagen. Vi är fortfarande inte fullkomliga, men vi har inriktningen är ju en helt annan. Drivkraften är den nya människans, den andliga människans drivkraft. Det står, vi har inte ens läst texten, men nu får vi göra det nu då. Och det gör ingenting att vi inte har läst den, för nu har ni lite bakgrund till den. Vers 14 alltså. Vi vet att lagen är andlig, men själv är jag kötslig, såld till slav under synden. Ty jag kan inte fatta att jag handlar som jag gör. Det jag vill, det gör jag inte, men det jag hatar, det gör jag. Om jag nu gör det jag inte vill, samtycker jag till lagen och säger att den är god. Men då är det inte längre jag som gör det, utan synden som bor i mig. Alltså min kötsliga natur. Ty jag vet att i mig, det vill säga i mitt kött, så bor inte något gott. Viljan finns hos mig, men att göra det goda förmår jag inte. Alltså om jag är upptagen med att försöka göra det, så klarar jag det inte. Ja, det goda som jag vill gör jag inte, men det onda som jag inte vill, det gör jag. Men om jag gör det jag inte vill, då är det inte längre jag som gör det, utan synden som bor i mig. När han säger ja här, då har han sin identitet i Kristus. Den här nya människan, det är hans sanna jag, så att säga. Till skillnad mot den kötsliga naturen som han, där synden bor, som han inte vill kännas vid. Även om han har den med sig, bär den med sig. Men han vill ju göra det rätta. Jag finner alltså den lagen. Jag vill göra det goda, men det onda finns hos mig. I slutet på vers 21. Till min inre människa glädjer jag mig över Guds lag, men i mina lemmar, alltså min kötsliga natur, så ser jag en annan lag som ligger i strid med lagen i mitt sinne och som gör mig till fånge under syndens lag i mina lemmar. Jag arma människa, vem ska frälsa mig från denna dödens kropp? Här är det ju då fyra påståenden som vi ska titta på. Han säger: i mitt kött bor inte något gott. Det är vers 18, början där. Det är det första. Det andra som han säger i samma vers på slutet: att göra det goda förmår jag inte. Det tredje han säger i vers 23 då: en annan lag ligger i strid med lagen i mitt sinne. En annan lag, det är syndens lag här. Han använder ordet lag, man får liksom läsa in lite olika i det. En annan lag, alltså syndens lag, vill hindra mig och göra, ligger i strid med mitt sinne, det jag själv vill göra. Och det fjärde, det läste vi faktiskt inte, men det är vers 25. Jag kan bara bli frälst tack vare Jesus Kristus. Så Paulus, han frikänner lagen helt och hållet. Det är den kötsliga naturens oförmåga att leva efter den som är det verkliga problemet. Det är inget fel att vara människa, att vara kött i den meningen. Problemet med att vi är kötsliga människor, det är att ormgiftet har kommit in i vår natur. Att vi har blivit förgiftade. Och det är därför som Paulus utbrister i sin förtvivlan. Han kan liksom inte få ur det här giftet ur sin kropp. Han vill tjäna Gud, men giftet finns där hela tiden. Själv är kötslig, som man säger i vers 14. Såld till slav under synden. Men samtidigt så är det ju så att när han säger här att han är kötslig och såld till slav under synden, ja, det var ju rätt så långt. Men kom då ihåg att vi har ju blivit friköpta från synden. Vi är ju döda för synden. Vi har ju blivit döpta och troende. Så vi har i anden, om jag får uttrycka det så, förts in i en annan värld. Inte den kötsliga naturen, för den måste begravas. Den ska korsfästas, den ska begravas. Den kan vi inte ha med oss in i den andliga världen. Men vi är inte fullkomnade i den andliga världen ännu. Jag läste som ett underbart ställe, en betraktelse av Martin Luther. Jag läser lite varje dag i Martin Luthers betraktelser. Och då så skrev han då, eftersom det är påsk nu, om uppståndelsen från de döda. Och om din och min uppståndelse från de döda. Och så skriver han så här: ja, men uppståndelsen har ju i vårt liv till stor del redan ägt rum. Nämligen mitt hjärta och mina tankar har uppstått och finns hos Kristus. Nu är det ju bara kroppen som är kvar. Och den får vi med oss då när vi lämnar jordklotet. Och det är en ganska träffande bild också för det som vi läser om här. Vi har vårt hjärta i himmelen. Vi är himlens medborgare. Vi har våra tankar, vårt sinne vänt till det som är där ovan. Men den köttsliga naturen ställer till det för oss hela tiden. Det är viktigt för oss att vi inte tar kampen med den köttsliga naturen eller med synden och lagen. För den kampen kan vi aldrig vinna. Vi är alltid i underläge där. Och slutet på synden och som använder lagen för att plåga oss i den köttsliga naturen, slutet på det är ju död. Och det är precis det som dopet handlar om. Vi dör ifrån det gamla livet, vi begravs, vi lämnar det. Finns ingen annan väg. Du kan inte helga den köttsliga naturen. Den är dömd till korsfästelse och död. Den har ingen framtid. Kan inte komma något gott därifrån. Utan Kristus måste bli livet i vårt liv. Vi måste vara förenade med honom. Och bara förenade med honom kan vi bära frukt, kan vi gå Guds väg, kan vi leva ett gott kristen liv. Sen vers 15 och 20 så har jag skrivit så här, att detta att synden finns kvar i mig, det gör ju att jag gör sånt som jag inte vill göra. Jag kan inte fatta, står det i vers 15, att jag handlar som jag gör. Eller annorlunda uttryckt, jag har blivit en främling för mig själv. Jag har blivit en främling för mig själv. Jag har förlorat kontrollen över mig själv. Jag är inte längre min egen herre. Jesus är Herren. Det är ju ett förskräckligt budskap för många människor, men det är ju ett underbart budskap för den som har brottats med det här. Det är bara att ge upp det, med andra ord. Då är det inte längre jag som handlar. Om jag har förlorat kontrollen. Jag kan inte vara ansvarig för det. Jag gör ju det jag inte vill göra. Det är inte längre jag, det vill säga den på nytt födde Håkan, den rättfärdigförklarade, den förbundne med Jesus Kristus som gör det där. Jag gör ju det jag inte vill. Det är inte längre jag som gör det. Utan det här spökeriet. De här bakslagen. Spökena som finns i mitt liv. Som plågar mig. Jag arma människa, vem ska bli fri från detta? Sen är det som så då också att synden kom ju in i världen för att härska. Det läste vi om i 5 kapitlet, 12 versen, 21 versen. Och jaget kunde inte råda över synden. Det vill säga, i mitt kött bor inte något gott. Och så upprepar han här i vers 17. Då är det inte längre jag som gör det, utan det är synden som bor i mig. Den som jag inte ännu har blivit befriad ifrån. Jag är inte helt och hållet befriad från min köttsliga natur. Avsnittet visar, har jag skrivit här, hur viktigt det är för en kristen att inte ha sin identitet i sin köttsliga natur, utan i Kristus. Att försöka urskilja, förstå, bejaka och bekänna det som Gud har gjort genom Jesus Kristus. Hans död och hans uppståndelse. För dig utgiven, för mig utgiven. För dig utgjutet, för mig utgjutet. Det är ju också en annan grundfråga som jag har sagt tidigare, som nu måste sägas igen. Frågan är inte hur lyckade du och jag är längre, utan grundfrågan är: vem tillhör du? Tillhör du syndens herre? Är du slav under synden? Är det den herren som du lever under? Eller tillhör du Jesus Kristus i all din ofullkomlighet? Är Jesus Kristus Herren? Är Jesus Kristus frälsaren? Ja, han är Herren. Ja, han är frälsaren. Det har inte särskilt stor betydelse vad jag lyckas med och inte lyckas med. Därför att allt står och faller med Jesus Kristus och vad han har gjort för mig. Vers 21. Där står det: jag finner alltså den lagen. Och där står det visserligen nomos i grekiskan. Men om ni kommer ihåg det, det kanske jag inte kan begära. Men Paulus använder ju, som jag sa, lagen på lite olika sätt. Därför att ibland så menar han typ de 10 budorden, Toran i den meningen, alltså de 5 Moseböckerna, eller de 10 budorden. Men på andra ställen så talar han om lagen som om det vore hela skriften. Och på ytterligare något ställe så kan lagen vara som en makt, som en princip, alltså någonting som verkar, typ tyngdlagen alltså. Och Paulus använder det enda ordet lagen, fast med de här olika betydelserna. Och då när det står så här i vers 21: jag finner alltså den lagen, och så vidare, så ska den förstås som Fitzmaier översätter också: jag finner den principen i mitt liv. Det är alltså inte någon lag som talar till mig och som visar på gott och ont, utan jag finner den makten, jag finner den principen i mitt liv, att jag gör sånt som jag inte vill. Och det jag inte vill, det gör jag. Det är en princip som verkar i varje människa, också hos den kristne. Jag läser en gång till, med nya översättningen här nu då. Jag finner alltså den principen. Jag vill göra det goda, men det onda finns hos mig. Och då är vi tillbaka på judisk mark. För det är ju så här att judarna betraktade ju människan som en helhet. Man kunde tala om en andlig, själslig och kroppslig dimension, så att säga. Men det var ju ändå en enhet. De går inte skilja från varandra, anden och själen och kroppen, utan de hör samman. Det är att vara människa, är att ha alla de här tre relationerna. Både en relation till ande och till själ och till kropp. I människan finns hjärtat. Och hjärtat enligt judisk förståelse innehåller både gott och ont. Och handen på hjärtat, är så är det ju. Det är ingenting annat än vad Paulus säger här också. Detta är en makt, detta är en princip. Det är så här det är att vara människa. Så att vara i Jesus Kristus och att ha med sig den köttsliga naturen, eller att ha ett hjärta som är både ont och gott, det är inget, så att säga, onaturligt. Det är inget konstigt. Det är alltså inte något konstigt, utan det här är helt enkelt vad det är att vara människa. Och det för mig betyder det här att jag kan bejaka att jag är en människa och att jag är en ofullkomlig människa och att jag gör sånt som är fel. Därför att jag är trygg i min Herre och frälsare. Han har tagit emot mig med mina svagheter, med min synd och min skuld. Hans blod renar mig från ett dåligt samvete. Därför att jag hämtar ifrån honom som är kraftkällan i mitt liv. Problemet för många kristna som inte har övat sig att leva av evangeliet, det är att de börjar brottas med synden eller bli bättre människor genom att göra lagen eller följa moraliska regler eller brottas med sig själva. Det är att ta felaktiga strider. Vi skulle kämpa den goda kampen, nämligen trons kamp. Att tillgodogöra oss Kristi uppståndelsesliv och Kristi död också, för den delen. Det var också på ett annat ställe som jag kommer att tänka på här nu, att där Martin Luther i en annan betraktelse skriver om att Jesus Kristus har uppstått och vi är hans medarvingar. Vi ska ärva Kristus. Och så ställer Martin Luther frågan: vad är det vi ska ärva? Vad är det vi ska ärva? Och så svarar han: vi ska ärva Kristi liv och död. Det är vad vi ska ärva. Det är starkt, tycker jag. Det vill säga allting i mitt liv, också sånt som är svagt och gott och som är präglat utav döden, också det bejakar jag som ett arv från Kristus. Kristusmönstret, som jag har talat om flera gånger tidigare, tillämpas i mitt liv. Det som är gott, det tackar vi Herren för. Det som är dåligt, tackar vi Herren för, därför att det samverkar till det bästa. Och han håller inte emot mig. Om Gud skulle hålla dina missgärningar emot dig, vem ska då kunna bestå? Ingen. Men han gör inte det. Nu går tiden mot sitt slut och vi hinner inte, hade jag nästan inte trott heller, vi hinner inte göra det här riktigt färdigt. Då ska jag bara säga det som vi måste ta upp nästa tisdag. Vi måste nu ta upp det här med, om nu lagen är god och vi är helt accepterade i Jesus Kristus. Och Håkan säger att vi ska inte stå under lagen och vi ska inte liksom brottas med synden eller ens med oss själva. Utan vi ska bara följa Jesus och tro på honom i allting. Hur ska det då gå till? Är det då inte så att lagen, som ju är god och helig och så, ändå kan vara till min hjälp och guida mig? Och så här är det många kristna som tror. De tror att jag kan nog läsa lagen i alla fall. För den är ju god och då kan jag få lite anvisningar om hur jag ska göra. Och så har man missat det som vi har talat om nu. Nämligen att lagen har den där fruktansvärda effekten. Att den väcker synden till liv också hos en kristen. Så frågan blir hur vi som kristna, på nyttfödda kristna som vill vandra i anden. Hur vi ska så att säga lära känna Guds vilja bättre om vi nu är döda för lagen. Och det får vi ta upp nästa gång. Det ser jag fram emot. Jag ska se här nu om det är någonting mera som vi behöver ha med. Jag kanske skulle avsluta med en tanke som jag tror det var hos John Stott faktiskt. Jag läste den. Låter det vara osagt kanske, men jag tror att det var det. Han tog ju upp just det här med att vi som kristna människor kan känna oss kluvna. Därför att vi förstår inte att vi har både gott och ont när vi är i Kristus. Och så säger han så här, att Paulus var inte kluven. Han led inte av någon andlig schizofreni. Paulus ville, som vi läser där i texten också, han ville följa Herren Jesus till 100%. Det fanns inget tvivel om den saken. I allt ville han tjäna Gud. Både med sitt goda och tog med sig sitt onda så att säga också. Till 100% vill han följa Jesus. Och det tror jag att du och jag vill också. Eller jag hoppas att du och jag vill det också. Paulus ville följa till 100% men insåg att han inte förmådde det. Det är därför slutet på 7:e kapitlet och början på och hela 8:e kapitlet handlar om den helige andes betydelse. Amen. Herre, vi tackar dig för den här stunden och nu ber vi att du ska låta ditt ord verka i oss och ibland oss. Det är inte så enkelt för oss kanske att förstå allt det här, men vi vet att genom att samtala med dig och meditera så kan uppenbarelsens och vishetens ljus göra sitt verk ibland oss. Vi ber om detta. I Jesu namn. Amen.
Du har lyssnat till bibelförklaringen från Värnamo kyrka med Håkan Sundliden. Och vi hörde Romarbrevet och det här var del 25. Vill du lyssna till det i Värnamo kyrka så är det på tisdagar klockan 18:30 och sen då här i närradion på måndagar klockan 19. Du kan också lyssna det på Värnamo församlings hemsida. Du går in på varnamopastorat.se och så klickar du på närradion och sedan bibelförklaringar. Och sen så hittar du då bibelförklaringarna, kanske Romarbrevet. Ja, alla hans bibelförklaringar finns med där. Ja, då var det allt då från Värnamo församlings närradioprogrammet Bibeltimman. Och jag, Ulf Gustafsson, tackar för att du har lyssnat och jag önskar dig en skön fortsatt vecka. Thank you.